bara för diafragman, tror du?
Vad sa du?
Är det bara för diafragman, tror du?
Ja, så jag gör typ allting liggande på mage, alltid. Ja, men välkomna tillbaka. Och välkomna till det nya året. Nu kan vi säga att vår podd har tagit steget in i 2015.
Ja.
Vilket officiellt är året när millenniemålen ska vara uppnådda. Det är inget vi ska prata om, men det är rätt kul. Det är så här,
ja.
Det är ett år som betyder mycket.
Ja.
Som många andra år, men ändå. Hur är läget?
Men det är bra. Veganåret har inlätts bra. Eller året överhuvudtaget har inlätts väldigt bra. Men det känns som att vi är mycket på gång. Alltså det har hänt mycket för
ja.
det kanske, vi har spekulerat, men det var Veganuary som hade satt sina spår.
Just det. Förklara vad Veganuary är för någonting.
Det är ju den här att vara vegan i en månad. Och januari passar ju bra. För det är ju mycket nyårslöften och sådär.
Ja. Min veganism började ju så.
Just det.
Jag hade ju Veganuary 2012.
Ja.
Och nu är en person som vi känner som har det. Det är min lilla syster.
Mm.
Dock inte som, hon håller inte på att dela och sådär. För att hon är ju det som en födelsedagspresent till mig.
Just det.
Och inte som ett typ, jag ska förbättra mitt liv. Vilket hon ju gör, men det fattar hon ju inte riktigt själv. Men vi har i alla fall, vi tänkte att vi kanske skulle intervjua henne i ett kommande avsnitt.
Definitivt.
Det kan vi avslöja. Hon har lite halvt gått med på det i alla fall.
Men jag tycker det är en ganska bra grej. Alltså
det
är intervjua henne, men också det hela Veganuary. För att jag måste ändå säga, alltså jag tror att det gör ganska bra grejer ändå.
Mm.
Eller det skadar inte någon på något sätt.
Nej, absolut inte.
Jag menar om folk slutar, fine. Men jag tror fler blir veganer för att så. Det är ju ingen, alltså det är ju självvalt liksom, så det är väl inget.
Låt oss hoppas.
Ja.
Verkligen. Ja, vi hittade ju en jätterolig serie idag också. Det var en person som hade länkat på Veganer i Sverige. Och jag tror att hennes blogg heter skelettmuffins.blogspot.se.
Yes. Ja.
Och hon gör bland annat jätteroliga och superfyndiga serier om till exempel hur den blir bemött av köttätare när den säger att den är vegan.
Och det var väldigt kul.
Väldigt träffsäker.
Gå in och kolla på Skelettmuffins.
Men lite saker som har hänt på sista tiden. Det har varit nyår.
Mm.
Och vi firade det tillsammans.
Ja, vi åt ju en helt fantastisk trerättersmiddag.
Ja, fyra rätter var det nästan.
Var det fyra rätter?
Eller ja, vi började ju med, du insisterade ju på snittar.
Ja.
Och så vi käkade lite raw food kex med Oatly i Mat Fresh och tångrom. Det var väldigt gott. Och sen så käkade vi, kan du uttala det?
Crème Nino.
Ja. Som grönärtsoppa med vitt vin och i Mat Fresh där också. Och sen så gjorde du din paradrätt, vilket är risotto. Men ja. Vi gjorde den på Pärldinkel. Serverade med kantareller uppifrån Dalarna. Och bakade lila morot.
Ja.
Väldigt spännande. Den blev inte så snygg på bild, men smakade ju gott.
Ja, den var snyggare i verkligheten också.
Mm. Och sen hade vi en väldigt god rå cola brownie till efterrätt.
Ja.
Från Erika Palmkrans recept. Och så hade vi färskt fikon till det. Det var super.
Det var
ett trevligt nyår.
Nyårsdagen åt ju också veganpizza från Rex.
Det var ju nästan bättre.
Ja.
Det var, och jag bara, men vi kan ta två olika. Jag tycker att vi ska ta den här Fri Ferdinand. Du kan välja den andra. Och du bara, jag vill ha den här. Jag bara, nej, vi ska den här.
Jag bara la mig med en gång, för jag känner att du har pizzakollen här liksom.
Snarare
det var jättegott,
grinig om saker inte går my way liksom.
Ja, men det var gott. Jag litar på det där.
Det var väldigt gott. Och det har ju också varit jul, men det känns som att det har stött så blött så jävla mycket.
Ja.
Jag gjorde tofu ägg, det blev bra. Och resten var typ bra.
Resten är historia, tänkte jag.
Resten är historia. Jul är ju ett återkommande ämne som man gärna diskuterar. Men jag börjar känna mig lite färdig att gå vidare. Jag har varit i Uppsala och Stockholm.
Ja.
På blixtvisit. För att jag blir så himla rastlös när jag har några dagar ledigt. Så jag var tvungen att så här åka iväg på en resa. Jag har ju lite vänner i Uppsala och sådär. Så jag passade på att hälsa på dem. Och även äta vegansk mat på en massa roliga ställen. Plus att jag gick på matmagasinet Vegos ettårsfest. Som vi tillsammans blev inbjudna till. Men jag snikade in min min barndomsvän som plus en istället för dig eftersom att du inte kunde komma. Men ja, det var ju kul. Jag satt ju där på, jag var i Hornstull där det finns ett bagelcafé som har en veganmeny. Vad är det heter? Bagel Street Food eller något sånt där. Och de har en hel meny som är vegansk. Det är bland annat, det är allt från så här supervegan med hummus och soltorkad tomat till så här toastade bagels med, alla har cream cheese och jag valde en variant med vegan kyckling, dijonsenap och oliver. Den var väldigt, väldigt god. Jag kände mig väldigt så här happening när jag satt där och läste möteshandlingar. Och sen så gick jag bara runt hörnet och där ligger det ett helt nyöppnat raw food café som heter Stockholm Raw. Var jättetrevliga där, jag kunde inte låta bli att bara, jag är i branschen. Först här ställde jag den värsta frågan som jag vet att folk har ställt mig, vilket är typ, vilka rekommenderar du? Bara, allt är jättegott! Plus, jag jobbar här, jag kommer ju så här. Ja. Ja, men jag åt en jättegod citrontårta där. Men,
vi är med i tidningen.
Vi är med i tidningen Vego. Ja, jag gick på Vegofest på, som var på ett så här, mexikanskt snabbmatsställe.
Så den finns i Malmö nu? Så
ja, ja, och vi borde gå dit och käka för de har, det är lite roligt. De har en vegansk wrap med pulled pork, eller pulled jackfruit. Och det har jag velat smaka jättelänge, men inte hunnit laga det själv ännu. Fast jag har varit och nosat på burkarna på så här, asiatisk liv som finns här i Lund. Men det var, vi fick komma in i en liten så här VIP-hörna. Det fanns goodiebags, det fanns jättegoda wraps, eller burritos, de var jättegoda. Och sen så fanns det också små så här desserter, små mini-pajer skulle kunna säga, med lite så här vaniljfyllning och en tjusig liten grön karamellplatta med ett V på. Typ. Och vi träffade Mattias, han var väldigt, väldigt trevlig. Och jag menar, jag kan ösa hur mycket kärlek som helst över Vego. Det är en så fantastisk tidning och det är en ynnest för oss matnördar som är veganer. Och ja, vi är med i tidningen på sidan 5 för att vi har mejlat Mattias flera gånger och bara, skriv om oss! Vi är så himla happening! Och sen så skrev de tipsade om poddar, men då hade de med veganprat och vegan för fan, men hade glömt bort oss. Och vi bara, ja, det var ju tråkigt att inte fick vara
så
med.
lite bitter skrev vi ett nytt mejl. Eller bitterheten kanske inte lyste igenom, men ja. Nu är vi i alla fall med i kringen.
Nu är vi med en bild.
Jag måste säga att du får lite hybris.
Ja, det är lätt att få hybris. Men återigen så är det ju det här med att du får ju den här hybrisen i vardagen. Eftersom att folk kliver fram till dig typ varje dag och bara, det är det som gör den här podden. Det händer aldrig mig. Alltså det händer aldrig mig.
Rör är det mer ute.
Ja, men jag tycker jag. Vi måste ta nya bilder framförallt.
Det ska vi göra.
Men det har ju också tillkommit en del tatueringar på din kropp.
Ja.
Kan du inte berätta lite om dem? För det är ju ens i synnerhet som är lite rolig.
Vilken tänker du på?
Som jag inte har sett heller. Eftersom att den sitter under dina byxor.
Wow.
Wow.
Jag har tatuerat in vegan på mitt vänstra knä.
Det är en grej. I din krets höll jag på det. Sara gjorde det.
Ja, precis. Sara gjorde det. Jag vet inte. Nu kan jag kolla. Nu när jag kollar på den så är det lite kul. För att...
Vänta bara till shorts-säsong.
Ja. Nej, men det känns så här,
20 år när du är ute och leker med dina barn i Pildammsparken och har shorts på dig och de andra föräldrarna. Fast då kommer veganskt vara normen, så att det kommer vara helt annorlunda.
Ja, då behöver man, det är så här jättekonstigt, det är som folk ska skriva köttätare på sina knäder.
Biff, ja.
Nej, men ja, alltså det är väl lite så här, jag gjorde det ju såklart för att jag är vegan, men också för att det är lite kul.
Mm.
För att så här, jag vet inte, jag behöver egentligen inte skriva upp mitt knä, men om det är någonting jag skulle skriva där, jag har ju sagt till mig själv att jag inte tatuerar en text, men vegan är ganska internationellt, dels, det kan ju bara vara på svenska och engelska, så kände jag att, vad fan, det var lite spontant också, så att, ja men den sitter fint där.
Jag kommer inte göra det själv, men jag tycker att det ska du väl göra,
ja.
Alla gånger. Men ska vi gå vidare till lite spaningar?
Jag tycker det.
Det är väl inte så där jättemånga den här gången, men du kan väl ta den första.
Vi är lite nere på kaos. Vi har börjat med lökdolmar med en salviasås och mandelpotatis.
Oj, när min pappa kommer han så lätt äta den. Alltså, för vi odlade potatis när jag var liten. Ja, jag växte upp i Dalarna. Hade en egen potatisåker och då var så här specialiteten bara att vi gjorde mandelpotatis. Och pappa är alltid så här... Åh, nu ska det väl bli lyxigt med mandelpotatis. Eller jordbärar som det heter på hans dialekt. Ja, men vad kul. Jag ska nästan säga det till honom.
Och han till kommer... bifiten också, som vi är ännu en ny grej.
Är det mandelpotatis?
Ja, det är också
ah, vad kul.
Det är det nya.
Det är så grej. Så
där med lite tunnbröd också och lite en vitlökskräm.
Ja, dolmarna?
Nej, till bifiten.
Ah.
Den är jättegod också. Att det är så här ganska klassiska, eller vad ska man säga, klassiska smaker, ganska så här rustika smaker skulle jag säga.
Väldigt det var jättelänge sedan jag åt på Kaos, så vi måste gå dit och prova alla rätterna nu.
Och sen har vi även fått en curry som är helt fri från både soja och gluten.
Det är bra.
Ja, för att vi har inte haft så mycket innan som varit fritt från, eller vi kunnat göra det fritt från soja, men det här är något som är på menyn. Det är schysst tycker jag också, för ja, många allergiker liksom. Men sen skulle öppna lite ner restaurang också, faktiskt, i Malmö.
Ja. Jag läste igår i en tidning att det ska öppna en lacto-vegetarisk restaurang på Värnhem.
Mm.
Och de verkade ju också öppna för lite. Det var också kul. Hon som skulle öppna den hade tydligen drivit saker i Dalarna. Jag vet inte var min så här spontana patriotism kommer ifrån just nu. Men det var kul i alla fall. Jag vet inte vad det var. Men de skulle också ha lite så kulturevent.
Mm.
Bland annat stod det ju så här. Till exempel liveinspelning av poddar. Och då kändes det så här. Ja, vi kände oss väl lite träffade där kanske.
Ja.
En vegetarisk restaurang. Vi har en veganpodd
i Malmö. Malmö, ja.
Så att om ni hör det här... Nej, men ja. Nog om det. Sen ska det är den här mystiska vegan bar.
Ja, vi vet om lika lite tror jag. Ja. Den öppnar den 14.
Du har bara tändat eventet. Jag kan ju tyvärr inte komma då, men...
Nej.
Nej, det är kongress i Örebro.
Ja, du, ja.
Jag
får väl vara på plats och spana in vad detta är för någonting. Det, vi vet inte mycket mer.
Nu när det är så mycket så får vi ju turas om.
Ja, 14 februari så är det öppning på den här veganbar som ligger uppe i Mellan. Någonstans efteråt. Det ska bli spännande. De sökte en kock för några veckor sedan, så på Facebook. Och det känns ju som ett vågat move att söka en kock så nära in på öppning. Liksom. Men det kan väl bara bli bra, tänker jag. Eller jag menar, jag
hoppas det.
All veganism är bra veganism. Jag säga. Men jag tänker i restaurangväg i alla fall att det är fett när fler och fler restauranger poppar upp.
Det ska bli jättespännande att se vad det blir för någonting. Och sen har jag en spaning. För vi på Raw Food House. Och inte bara hos oss, men det är så här rätt vanligt att den gör yoghurt av cashewnötter om man sysslar med raw food. Och det har vi även på restaurangen där jag jobbar. Men den här cashewyoghurten då, den innehåller probiotika bakterier för att det är det som gör att den liksom fermenterar och blir syrlig. Jag sålde en burk med probiotika till en kund för ett tag sedan och då skulle hon som köpte den, hon skulle ge bort den till någon som var laktosallergiker och då ville hon så här dubbelkolla. Och då läste vi på burken och då står det att de här bakterierna är utvunna ur någon form av så här mjölk. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det stod, men vad jag förstod så är processen att ta fram de här bakterierna involverar animalisk mjölk. Så den är inte vegansk.
Fan!
Det tyckte jag var jättetråkigt. Jag älskar den här yoghurten och har ätit den så otroligt mycket. För att det är ju bara bakterier och cashewnötter. Men nu,
vet du om de här bakterierna går på någon annanstans? Det borde
jag har ingen aning. Det går ju naturligtvis att undersöka. Det kan ju vara de som vi säljer som är särskilt.
Ja.
Men jag tänker så här spontant också på typ... Det finns ju så här juicer, typ Proviva, som också innehåller så här probiotiska bakterier.
Men jag tror fan, det står väl på dem att... För jag har läst på sådana Proviva, så här på Esbjörn och sånt. Att där står det väl ganska explicit att det är från...
Ja, grejen är att själva bakterierna som vi säljer i burken... Själva kulturen, den är vegansk.
Mm.
Alltså i sig, för att den innehåller inga animaliska. Men den är utvunnen ur ett animaliskt... Alltså att de har odlat de här bakterierna i typ animalisk laktos. Jada.
Ja.
Jag vet inte exakt. Det handlar ju såklart också om gränsdragningar. Men det är ju samtidigt så här, ja...
Jävligt snårigt, känner jag bara.
Ja, det är snårigt. Men jag skulle kunna undersöka det här lite närmare. För det är ju rätt intressant. För oss som ändå vill äta en cashew-yoghurt here and there. För att jag tänker att det måste ju vara många så här yoghurts överhuvudtaget. Jag tänker på sojgurt och sånt också. Att de har ju säkert också probiotiska bakterier i sig. Ja, det här var värt att undersöka. Jag ska... vi får försöka gå till botten med det här.
Ja,
absolut. Det var väl spaningarna. Och då ska vi ta oss vidare till dagens ämne som är...
Feminism och veganism.
Ja.
Det vi snackade om i Malmö hade en liten föreläsning om veganism och feminism. Och det kan väl börja med att säga, tänkte jag bara säga att det var någon som postade på evenemanget, tror jag det var. så här att oj, nu får man inte vara vegan längre utan att det är politiskt. Och då så, då
svarade... utan att vara vänster,
ja, sa ja, precis. Och då svarade du väldigt bra svar. Vad var det du sa då?
Nej, men den här personen skrev typ, för att jag tror att vi hade gjort en så bild där det stod veganism är feminism. Och då så hade den här personen skrivit, oj, höhö, nu får jag tydligen inte vara vegan utan att vara vänster också. Och då skrev jag typ så här, ja, för det första så har ju feminism ingen så här självklar koppling till vänstern. Och FI är ju framförallt ett parti som inte har ställt sig någonstans på höger- och vänsterskalan. Anledningen till att mycket av vår politik liknar vänsterpolitiken är ju för att vi också ser det här strukturella. Alltså vi ser de här strukturerna i samhället som gör att vissa människor förtrycks och har sämre möjligheter att leva ett gott liv än vad andra människor har. Vilket är väldigt likt den analys som vänstern gör av samhället. Men därmed inte sagt att jag tror kanske i och för sig att det finns fler vänsterorienterade veganer. Om jag bara ska så här, dra statistik ur arslet. Men det finns ju säkert någon enstaka högersympatisör som är vegan. Hoppas jag. Om ni finns, träd fram. Men det och också, jag vet inte vad jag mer skrev, typ att så här, en kan ju vara vegan helt utan politisk orientering också.
Ja.
Alltså jag vet inte, det var bara så här, jag tror kanske att personen försökte ju vara rolig, men att det blev lite så här,
men ja. Det vi kommer snacka om idag är ju liksom bara hur dessa två, veganism och feminism, liknar varandra ganska mycket. I många sätt som vi kommer till senare. Så vi försöker på något sätt inte göra det politiskt, utan bara visa på att det har ganska naturliga kopplingar och att...
Ja, så här, de kan ha nytta kanske, av varandra.
Ja, definitivt. De kan, ja.
Vi älskar ju brasklappar när vi har våra ämnen. Så att vi ska väl slänga in några sådana här också. Alltså, vi är ju inga experter. Visst, vi vet ett och annat om både veganism och feminism. Och har ändå så här läst en del litteratur och skrifter som tyder på att det finns bra sammankopplingar mellan dessa. Men... om det är så att vi säger någonting som verkar helt sjukt eller kanske kränkande eller att vi liksom inte har tagit någon analys eller inte gjort någon, missat någonting liksom, så tveka inte att höra av er med konstruktiv kritik, för att det här är ju ett jätteintressant ämne och vi behöver lära oss mer om det.
Ja.
Så ja, vi tog ganska mycket till den här föreläsningen från en bok som heter Skönheter och odjur, som är skriven av Lisa Gålmark. Och den handlar väl i stort sett om feminism och vegetarianism, veganism. Så den var ju extremt bra för oss att använda. Men då hittade vi i alla fall det här citatet som beskriver det här väldigt, väldigt bra. Så jag tänkte att du ska få läsa det.
Ja, förhållande A är fel för att det är ett förtryck. Förhållande B är ett förtryck. Sålunda, förhållande B är fel. Denna triviala logik bör leda feministen, som tar avstånd från förtryck på grund av kön, till att vara emot till exempel rasism, förtryck på grund av etnicitet, hudfärg. Att som feminism inte ta avstånd från rasism blir lika ologiskt som det vore för antirasisten att vara antifeminist. Men att som feminist eller antirasist inte ta avstånd från artism, nedvärderingen och bortseende från systematiska nedvärderingar och systematiska kränkningar på grund av djurart, blir också ologiskt.
Det är ju högst logiskt.
Det är ett väldigt basalt citat som vi använder och känns ju på alla sätt rätt. Liksom. Det...
och det är lite det vi kommer fram till också. Alltså förtryck är ett förtryck, är ett förtryck. Liksom. Ja. Sen så pratade vi om köttets symbolik. Och då handlade det mycket om hur kött kan vara... alltså kött, hantering av kött, köttätande och så här vurmande för kött kan vara ett sätt att skapa ett manligt genus. Eller en machokultur liksom. Och det är så här... att kött är ju starkt förknippat med manlighet. Vi hade Per Morberg som exempel när vi pratade om det här. Och hans tv-program, Per Morberg är ju tv-kock. Han har bland annat ett program som heter... Han är för övrigt, han har slutat som domare för Sveriges nästa mästerkock. Och blivit ersatt av en kvinna. Jag vet tyvärr inte vem hon är, men... de har ju fått väldigt mycket kritik för att det har varit tre manliga domare. Så det är kul att det är en kvinna nu i alla fall. Även om jag hatar programmet i sig. Nog sagt om det. Men Per Morberg har ju ett eget program som heter Vad blir det för mat? Och där är han hemma på sin gård och hanterar döda djur i absurdum. Alltså det är liksom... han är inte den som langar upp en filé putsad liksom, utan där tar han in en hel gris i sitt kök och skär upp den och slaktar och styckar. Vi läste bland annat en kandidatuppsats om hur Per Morberg skapar sitt manliga genus. Genus är ju vårt socialt konstruerade kön. Och att han konstruerar sitt manliga genus genom det här sättet att hantera köttet. Och att även det finns en stark machokultur, just nu även en hipstertrend, skulle jag vilja säga, om det här att... Att kött blir, det är ju mycket förknippat med typ att bara, kött för att jag tränar mycket eller för att jag är stor och stark och jag behöver äta kött för att det är fullvärdiga proteiner och bla bla bla. Och att det här inte nödvändigtvis i sig kanske är någonting dåligt, för att det är klart att du måste få skapa ett manligt genus om du vill det. Men det är just den här machokulturen och det här våldsamma sättet att förgripa sig på en annan levande varelse, som även kan översättas i att förgripa sig på en levande varelse som är en människa. Och det är det här vi också återkommer till lite hela tiden, att sättet som vi, genom att vi utnyttjar djuren på det här sättet, så legitimerar vi en sorts förtryck, och det kommer alltid att kunna översättas till förtryck av andra levande varelser också. Så ja, det finns en väldigt stark mansnorm, machokultur och kring kött och köttätande, och just det här sättet att slänga runt med döda kadaver för att verka manlig och stark och så vidare. Och det var väl ungefär det om det.
Vi snackade ju även, vi hade lite diskussion efteråt också, då kom det upp det här ganska intressant att det här med att skapa sig ett manligt genus, eller ett sådant maskulint genus, det är någonting som återkommer. Alltså oavsett om vi skulle leva i en värld där alla var veganer, så skulle säkert de här tendenserna finnas även där.
Ja,
vilket var väldigt intressant att se. För att vi då började diskutera i grupp då om hur att ha stark mat överhuvudtaget har blivit en sån här grej också. Att visa sin manlighet på.
Mm.
Och vi har ju sett även på diverse bloggar nu också så här, alltså macho-veganer. Jag vet inte, som kanske lagar stark mat och jag vet inte mycket.
Och det är därför veganismen också behöver feminismen, för att de här förtryckande strukturerna och kanske i många sätt sexistiska kulturerna finns även inom veganrörelsen. Så att äta veganskt botar en ju inte från machokultur och sexism. Nej, men att sexism.
Behöver varandra, för att annars så kanske vi bara tar och blir vegana allihopa, men inte ser att strukturerna återskapas även där.
Precis.
Fastän det är fel strukturer. Men sen snackade jag lite om osynliggörandet av subjektet. Och det är ju det här att när kött ligger på tallriken så är det inte längre ett djur. Mm. Ja, det är inte ens det när vi går i affären.
Nej.
Och kollar i frysdisken. Det har slutat att vara ett djur.
Jag måste bara säga att jag tänkte så himla mycket på det när jag gick runt i Stockholm häromdagen, så gick jag förbi en massa så här lunchrestauranger. Och det var så himla många som hade fläskmedaljonger på menyn. Och jag tror att det bara är typ så här bitar av fläskfilé.
Ja,
det
låter jävligt äckligt.
Ja, verkligen. Usch, ja.
Men det är ju, ja, de fläskmedaljongerna är ju fläskmedaljonger och inget djur.
Det är ju en grisfilé.
Ja, det är en del av en gris. Absolut så här. Och det är just det här osynliggörandet av djuret som gör att vi har makten över det. Det ligger mycket i språket framförallt. Och det är Carol J. Adams som skrev detta i sin The Sexual Politics of Meat. En väldigt, väldigt bra bok som har kommit i flera upplagor som jag läste innan. Men som tog upp väldigt mycket. Jag läste inte igenom hela eftersom det var mycket om språk och sådär och mycket linguistik. Men det var väldigt, väldigt spännande. Och om vi nu ska koppla det till feminism så är det ju samma sak där. För att det handlar om en dehumanisering av ett subjekt. Djuretalliken, men också om vi kollar på exempelvis reklam och film, så händer detta med kvinnor. De blir inte längre...
De är inte längre människor, utan nej. De är objekt.
Exakt. Djuret blir delar på en tallrik, så blir kvinnorna i filmer och reklam delar av en kropp, helt enkelt bara för att på något sätt ta makten.
Möjliggör. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att göra en varelse till icke-mänsklig och utan mänskliga eller överhuvudtaget liksom så här intellektuella egenskaper och på så sätt rättfärdiga sitt eget förtryckande av den här individen. Ja. Och den individen kan vara ett djur, det kan vara en kvinna, det kan vara en rasifierad person eller vad som helst som vi eller som bryter mot normen. Och det är det. Men det är det här sättet att förtrycka och det som alltid kan översättas till förtrycka av även andra personer. Eller andra individer.
Och liksom språket är det som gör som osynliggör objektet eller subjektet i vår mat- och klädindustri och så vidare. Så är det ju bilder och kameran som gör det osynligt i film- och reklamvärlden av kvinnor.
Precis. Och det är skrivet här att djur blir karebiff och lår och kvinnor blir bröst, ben och rumpa.
Ja, det är samma strukturer som jobbar. Alltså Carol J. Adams drar någon parallell mellan att kniven som dödar djuret är kameran som sticker upp kvinnan helt enkelt på bild. Olika bilder vi ser.
Mm.
Vi snackade lite om också hur djurrättsrörelsen är uppbyggd.
Och det här läste vi också i Lisa Gålmarks bok Skönhet och djur. Och då var det så att från början när djurrättsrörelsen startade, jag tror den första organisationen startade någon gång på 1800-talet i Storbritannien. Men från början så var det att det var en kvinnodominerad bransch. Alltså att det framförallt var kvinnor som fanns inom de här djurrättsrörelserna. Och framförallt på deras liksom ledande positioner. Och det berodde helt enkelt på att kvinnor inte var välkomna i andra styrelser, i andra föreningar och organisationer på den här tiden. Utan då var det män som dominerade de här positionerna. Så att vara djurets aktivist handlade till stor del om att kvinnor skulle få maktpositioner eller att kvinnor skulle liksom organisera sig. Sen handlade det ju naturligtvis också om att det finns en stark en stark tendens till att människor som föds och uppfostras till kvinnor också uppfostras till att vara empatiska och omhändertagande. Och det här är ju också någonting som vårt patriarkala samhälle har skapat. Att de som föds till kvinnor och uppfostras som kvinnor uppfostras till att vara ha de här egenskaperna, mjuka och liksom bry sig om andra, medan de som uppfostras till män uppfostras till att sträva efter makt och bete sig på ett helt annat sätt. Men i alla fall att då så ledde det här till att det här i kombination då med att det fanns plats för kvinnor i de här organisationerna gjorde till att det var framförallt kvinnor som var djurets aktivister när det begav sig i början. Men att det även ser ut som nu, men att det fortfarande är få kvinnor på höga positioner inom de här organisationerna. Och det här är ju också en anledning till varför djurrättsrörelsen behöver feminismen. Därför att de här genomgående strukturerna som vi har i samhället går i de här organisationerna också. Att bara för att vi har tagit bort till exempel den här machokulturen som finns i köttätande och börjat bry oss om varelser som är av en annan art än oss själva, så betyder inte det att inte de här organisationerna genomsyras av det strukturella förtrycket av kvinnor, som gör att till exempel kvinnor inte sitter i lika hög grad i beslutande organ och ledningar och styrelser och så vidare.
Men sen kommer vi fram till också, eller vi diskuterar också i slutet det här om vilket också jag tycker är väldigt spännande och som kanske problematiken med hela det här, om vi ska kritisera oss själva på något sätt, det här om vi ska ta in djur i intersektionalitetsanalysen. Och det är ganska jättesnårigt.
Verkligen. Om vi ska säga vad intersektionalitet är för det första. Intersektionalitet är ju då kombinationen av olika förtryck.
Mm.
Alltså att du kanske är en rasifierad kvinna i rullstol. Och då är du diskriminerad både på grund av din funktionsvariation, ditt kön och din etnicitet. Och att djurrättsaktivister vill väga in art i det här.
Mm.
Så att du också kan bli diskriminerad på grund av art. Och då skulle ju du också i princip kunna hävda att djur, alltså du, ja, att djur också ska vägas in i den här intersektionella analysen. Och det är ju precis som du säger, många som har reagerat väldigt starkt mot det här. Men ja, vi pratade om det.
Ja, eller mer att säga, det går ju inte att komma fram på något sätt, så att i skenet av det så blir det här, det är inte kanske det vi vill att så här, feminism och det, utan det är det som vi sagt att liksom strukturerna liknar varandra och det kan man bara se hur de fungerar för att kanske på något sätt göra det lättare att förstå förtryckta djur. Och vice versa liksom.
Och varför det är viktigt att arbeta emot förtrycket av djur i syfte att minska förtrycket mot andra människor också.
Ja.
För att det är samma typ av mekanismer som gör att vi kan förtrycka varandra på det här sättet. Exakt.
Sen så handlar det kanske inte om att kämpa för att djur ska få rösträtt. Liksom. Vilket ju låter jätteflummigt när en säger det så här. Och så här, det skulle ju vissa kunna hävda är det vi vill. Men det var det vi kom fram till, att det såg så långt till att inte gå, men som, ja, ni hör själva hur snorigt det blir. Men
det handlar ju i slutändan om huruvida du ser djur, eller som att du ser människor som ett djur som alla andra, eller om du ser människor som någonting som är något annat än ett djur. Och jag personligen till exempel tycker inte att människan är ett djur som alla andra, för att, det finns vissa skillnader helt enkelt, men jag anser ju att vi inte på något sätt har rätt att förtrycka djur på grund av det. Och djur finns inte till för våran skull. Alltså,
nej.
Att inte människan och djur är av samma art eller väsen rättfärdigar ju aldrig någonsin förtrycket. Därmed inte sagt att vi ska väga in djur i den intersektionella analysen, för att det handlar om helt andra saker, tycker jag. Men vi ska göra vårt bästa för att djur aldrig ska förtryckas av oss människor. Och djur ska existera för sin egen skull och aldrig finnas till för människors väl.
Men du började också snacka om så här, om veganer ska vägas in i intersektionalitetsanalysen.
Och det är också konstigt.
Det blir också jättesnorigt och löjligt.
Det är ett egen val och ja, det är väl inte något av de andra.
Nej.
Diskrimineringsgrunden.
Jag tror jag bara nämnde det, för det känns som att båda vi håller med om att så inte ska vara fallet. Eftersom det blir väldigt, ja, men det känns väldigt som att devalvera de andra förtrycken helt enkelt. För att vi, alltså som vegan är ni ju inte på några långa vägar ens förtryckt, utan kanske snarare lite förbisedd i många sammanhang, men inte annat liksom.
Precis.
Så det känns ju bara som vi kan skippa det.
Absolut.
Som sagt, vi är ju inte experter på det här. Nej. Och vi tycker bara det är kul att diskutera och vi tror att det kan tillföra någonting. Men som sagt, vi har ju mycket att lära och tycker det är skitballt ändå att det är så här.
Ja, verkligen. Det som är så läskigt är ju det här med tolkningsföreträde. Och vi är ju båda två vita cis-personer, ganska privilegierade.
Ja.
Det är alltid jättesvårt att försöka tänka sig in i någon annan människa eller varelse för den delen. Och hur den tänker. Men det är därför vi måste prata mer om det här också. Och hur vi ska tackla de här problemen. Men det som jag vill trycka på, det är ju just det här, de här mekanismerna som gör att vi förtrycker. Och varför de är viktiga att motverka i alla led och på alla platser som vi kan.
Ja.
Ja, är det något annat du vill tillägga där?
Nej, men jag tror inte det. Jag tycker att vi kan vara nöjda.
Ja, men ska vi runda av?
Det är lördagkväll. Vi vill ut och göra saker.
Men kul att ni lyssnade även denna gång. Och nästa gång kommer det förmodligen, vad vi tror, handla om Veganuary.
Ja.
Och kanske då med en intervju med min syster. Ja, mer om det sen. Och ha det så jättebra så länge.
Ha det fantastiskt.